I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sports ad free. That's amazon.com/sports ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
Han är född i Uddevalla, fotbollsfostrad i Degerfors IF, ungdomsproffs i italienska Empoli, två gånger svensk mästare och cupmästare med Djurgårdens IF, två norska cupsegrar, han är travnörd enligt egen utsago samt fotbollsexpert i televisionen. I Holmgren möter denna vecka mittfältaren Johan Arning. Vill ni komma i kontakt med mig så går det bra via Twitter, Niklas_Holmgren, Instagram, Holmgren.Niklas, hemsidan niklasholmgren.nu eller Facebook-sidan Holmgren möter. Johan Arning, god lyssning! Johan, den här podden presenteras ju i samarbete med Stryktipset. Har du någon engelsk favoritlag?
Ja, definitivt. Ända sedan jag var liten så är det Traktorpojkarna.
Nej!
Ipswich!
Ja, men det är fantastiskt. Ja. Vilken podd det här kommer bli. Det här kommer bli alldeles utöver det vanliga. Hur är du som tippare förresten?
Från och till bra, men jag ska väl inte säga att jag är duktig. Det kan jag inte påstå, men ibland händer det.
Är du bättre på att tippa fotboll eller, är du, eller en trav?
Jag är ganska jämn där, jämndålig alltså.
Bo Johan Peter Arning, född den 14 juni 1979 i Uddevalla. Hallå Johan.
Hej Niklas.
Nu är jag hemma hos dig och det är inte Uddevalla, det är Sigtuna.
Ja, stämmer. Ett gammalt hus är det nu, Niklas.
Sen 1743 fick jag lära mig.
Ja, stämmer. Vi köpte det för 2 år sedan och har renoverat det ganska ordentligt och trivs väldigt bra här, måste jag säga.
Ja, det är häftigt.
Det sitter i väggarna,
ja,
känner
sitter,
du?
Ja, det är en alldeles speciell atmosfär i sånt här gammalt hus. Hur kommer det sig att det hamnade här?
Ja, men jag träffade ju min fru i Stockholm, Solvalla faktiskt, om vi ska gå in på det. Men, och sen så letade vi efter ett tag, när jag spelade Djurgården så letade vi efter att köpa ett hus och hittade mark här ute utanför Sigtuna. Så att först byggde vi ett hus, höll på att bygga det medan jag spelade i Norge sista tiden där. Och sen så när det stod klart så flyttade vi hem. Och sen efter ett tag så sålde vi det huset nu då för 2 år sedan och hittade den här gården. Som är på 12 hektar och där vi har hästar och grejer då. Så att, ja, det är kul.
Har du alltid varit intresserad av hästar?
Ja, ända sedan min pappa tog mig med på trav när jag var liten så har jag utvecklat ett intresse för travet och framförallt sporten och avel som jag håller på med också. Även jag har läst mycket stammar, varit lite så här stamnörd, lite konstigt så, men det är det som har inspirerat mig och som jag tyckte var kul med sporten, just aveln.
Avelsansvarig.
Stämmer.
Ja, hur fungerar det? Hur blir man en bra avelsansvarig?
Ja, alltså det handlar väl egentligen om att man ska ha... Det är ju ett speciell grej, så man måste ju ha en del kunskap. Alltså det är ju inte så många som är intresserade eller som har kunskap i aveln. Och det är ju någonting som jag sa då, att jag har läst under många år på min fritid, om man säger så, läst på. Så att där skapade jag väl den kunskap jag har. Sen så i mitt jobb idag så handlar det mycket om att marknadsföra, sälja, fakturera, allt från registreringar av hästar och sådana grejer. Så att kundkontakt är viktigt, träffa många och, om man ska kunna sälja någonting.
Du säger själv att du sitter och du fastnar i de här olika stamtavleböckerna eller vad de kallas för. Är du en nörd när det gäller det?
Ja, det får jag nog säga att jag är. Frågar du min fru så tycker hon definitivt det.
Och då har hon ändå helst grej.
Ja, exakt. Ja.
Uppväxt eller född i Uddevalla. Hur länge bodde du där?
Fram tills jag var 10 år ungefär så flyttade vi till Värmland. Min mamma är från Värmland så vi flyttade upp dit till Sunne. Och så gick jag högstadiet där innan jag flyttade vidare till Degerfors och fotbollsgymnasiet där.
Mamma och pappa, vad arbetade de med?
Ja, min pappa har varit försäljare på företag under många år. Mamma är lärare, vårdlärare som varit inom vården. Så har det sett ut.
Och fotbollsintresset, hur föddes det?
Ja, men från första stegen skulle jag säga. Mamma och pappa berättat att det var boll som gällde och började väl när jag var 5-årsåldern och spela med lag där. Och moderklubb är ju Oddvold, klassisk klubb.
IK Oddvold, ja.
Stämmer. Så att, det har funnits med hela tiden och det var ju ingen tvekan om vad jag ville göra. Sen så, i efterhand så har jag förstått att jag kanske var lite, lite väl säker på att jag skulle bli fotbollsspelare. För jag har förstått nu efteråt att det inte är så enkelt att kunna livnära sig på det och det är många som inte kommer dit. Men jag hade det som mål hela tiden och var helt övertygad och lyckades också då. Men som sagt, det är få förunnat att få den möjligheten som vi fotbollsspelare har.
Vågade du vara öppen med det som liten grabb? När jag växte upp, jag var drygt 10 år för slutet, eller andra delen av 60-talet, sa du att du skulle bli fotbollsproffs. Det var inte många som blev ju mobbad i skolan. Men var du öppen med det och sa att jag ska bli proffs?
Ja, det var jag nog. Jag var ganska tydlig med det och att jag var det jag ville, ja. Att det var det som var det viktiga. Det var jag och det kanske... Nu för tiden tror jag är mer vanligt att frågar du... Jag vet, jag och Limpan var nere i Skåne nu och tränade barn och Limpan frågade vad vill ni bli när ni blir stora? Och jag tror att 80% svarade fotbollsspelare. Hade det varit för några år sedan så hade de inte svarat det. Då var det polis och brandman och så vidare. Men nu är det lite ändrat och jag tror att hade du frågat mig när jag var liten då så hade jag nog sagt fotbollsspelare. Det kanske inte var så vanligt då.
Rekommenderar du ungdomar att satsa på att bli fotbollsspelare och fotbollsproffs?
Ja, det gör jag. Jag håller på med ungdomar och tränar och jag har ju själv barn i den åldern. Så att, det gör jag absolut. Jag tycker att man ska leva sin dröm och försöka. Men det viktiga är att man har med sig allt det andra runt omkring skolan och det. För som sagt, det är inte så många som kommer dit målen ligger lagda liksom. Så att det är viktigt att de försöker och vill. Men jag tror att man måste också vara lite medveten om att det finns andra saker som oftast är viktigare.
Hur var du i skolan?
Jag hade nog ganska lätt för mig ändå i skolan och klarade den ganska bra. Alltså så, men jag läste ju inte överdrivet mycket. Hade jag fått göra om det så hade jag läst mer. Men som sagt, fokus var ju på idrotten.
Om vi tar bort idrott eller gymnastik, om nu ämnet hette när du gick i skolan. Vad var favoritämnet?
Jag har nog alltid varit ganska intresserad av historia och läsa om sådana saker. Det var väl det som jag tyckte var riktigt kul. Matte och sånt har väl aldrig varit något favoritämne. Så att historia skulle jag säga. Geografi, historia.
Men nu sitter du ju och räknar och fakturerar.
Nödvändigt ont.
Ja, egen företagare. Ja, du ser.
Ja, så är det. Så blir det.
Du flyttade till Sunne. IFK Sunne.
Spelar IFK Sunne, ja.
När kände du att jag kanske har någonting lite extra jämfört med mina kamrater?
Nej, alltså jag tror att någonstans talang har jag ju haft liksom. Det är det som har gjort att man har trott på sig själv. Sen så har jag haft en träningsvilja som jag tror krävs ännu mer idag ändå kanske, att man verkligen lägger ner precis allting. Och det tror jag ändå är den största talangen man kan ha. Det är när jag ser på spelare idag så handlar det om att de ska orka och vilja träna och tycka att det är roligt att gå upp varje morgon och säga att jag vill gå ut och träna fotboll. Och där tror jag faktiskt att om vi nu ska gå in på det, men damer, tjejer har lättare, för det är bättre fokus på dem allmänt än vad det är på killar. Så att, men någonstans där så hade jag väl den inställningen om att jag kunde underkasta mig den träningen som krävdes, och det var mitt allt liksom att träna och så. Så att ja, det var en stor talang jag hade.
Tyckte du det var kul att träna?
Ja, det tyckte jag, varje gång.
Tyckte du det var kul att nöta på saker?
Mm, det också. Att utveckla saker och bli bättre på saker, så ja, det var kul.
Tränade du mycket ensam?
Det gjorde jag också. Det gjorde jag på egen hand och sådär, som stod och nötte saker och intresserade mig för att bli bättre på vissa saker. Så att det skulle jag säga är den största talangen jag haft, att jag haft den träningsviljan.
Och så blev det fotbollsgymnasiet i klassiska Degerfors.
Ja.
Berätta.
Ja, men Sunne var en liten ort som kanske inte är jättekänd för fotboll, men Degerfors är det ju på ett annat sätt, och de hade också fotbollsgymnasiet, så att det föll sig ju naturligt att jag sökte dit. Det var fler killar från Sunne som gjorde det också i den perioden, så vi var väl 5-6 killar från Sunne som hamnade i Degerfors. Och det är klart att Degerfors är ett allsvenskt fotbollslag. Det finns... alltså, snacka om att sitta i väggarna. Det är någonting speciellt med Degerfors, liten ort. Ja, så att där fick man ju verkligen en bra fotbollsutbildning, skulle jag säga.
Det är många stora fotbollsspelare som är fostrade där, från Ralf Edström, ännu tidigare än Ralf Edström, och fram till ja, du och Mellberg och Kärnström och
Adi Johansson.
Ja. Det finns ju jättemånga. Vad är det i kulturen, i väggarna, som gör det här i lilla Degerfors?
Jag kan inte svara på det, men där handlar ju allting om fotboll. Det är ju så är det ju. Det känns som det finns mer saker här som man kan välja. Där är det bara det som gäller, och det är det alla pratar om. Det är någonting speciellt med det.
Varför blir det liksom fotboll i en sån här stad? Så nu Sunne, där är väl kanske lite mer hockey och skidåkning, och i vissa andra områden där är det bandy som gäller i området. Varför blir, har du någon idé varför en ort liksom blir så en sport?
Nej, jag vet inte. Det handlar väl mycket om att det har varit framgång, och att någonstans bruket finns där och de har gått dit, och sen så har det varit fotbollen som har varit den stora grejen, och så har det funnits framgång, det har kommit fram bra spelare, det har spunnit vidare. Det är väl ungefär lite som ett tag fick vi fram hur mycket tennisspelare som helst i Sverige, och nu får vi inte fram någon. Vad beror det på? Jo, för att då fanns det väldigt många. Det fanns en bra bredd, det fanns en bra topp, och det var många som ville prova och testa och sådär. Och det är lite samma på de där orterna. Det är det som gäller liksom. Alla vill köra. Det finns en bra bredd, och det blir en bra topp då också.
Men du jobbade aldrig på bruket, va?
Nej, jag gjorde aldrig.
Nej. För du, efter gymnasiet, vilken linje gick du förresten?
Samhällsvetenskaplig.
När du var klar, då flyttade du till Italien, eller du reste till Italien, till Empoli. Berätta hur det gick till.
Ja, jag kan berätta hur det gick till.
Hur de tog kontakt med dig?
Nej, men det var lite så här att Degerfors hade en kontakt med en fotbollsagent som frågade efter skandinaviska spelare. Och så hade det gått bra för mig i juniorallsvenskan, och jag var på väg in i A-laget i Degerfors, och jag och två andra killar fick chansen att åka ner som Degerfors då, så testa lite på det och se hur det var där nere och sådär. Och så var jag där nere och tränade först en vecka, och så blev det en vecka till, stannade vi. Och efter den två veckors perioden då, så ville de skriva kontrakt med mig. Så jag fick ett förslag direkt då. Plus att de löste det med Degerfors också, att Degerfors fick en slant för mig. Så att... så var det.
Minns du hur det kändes då? Jag menar, du är tonåring, flyttar ner till Italien, och ni, det var ju inget dussinlag. Ni, vad jag förstår, du är italienska ungdomsmästare också.
Ja, A-laget var i Serie A, och jag var ju med och tränade med A-laget. Ja. Och sen så var ju Primavera-laget, som det kallas, U20-laget då, vi vann ju italienska mästerskapet. Så att det var ju en fantastisk omgivning, absolut. Men jag hade ju aldrig varit i Italien ens när jag åkte ner dit första gången. Så att allting var ju nytt för mig. Och Serie A var ju liksom det största som fanns på den tiden för mig. Så att det var ju lite surrealistiskt att man för det första fick chansen att åka ner och träna. För vi hamnade ju och tränade med A-laget där några gånger liksom. Och det var ju såhär, shit, vad är det här för någonting? Det är ju verkligen dom liksom. Så att det kändes konstigt. Men sen när jag fick kontraktet så var det liksom... ja, det var inte så mycket att tveka på då, kände jag.
Hade du svårt? Var det svårt för att akklimatisera dig till förhållandena där? Det är ju ändå ganska långt hemifrån.
Ja, det måste jag säga att jag hade ändå. Det är lätt att vara kaxig och säga att det gick så bra. Men det är klart att det var tufft, var det. jag skulle fylla 18, fyllde väl 18 precis när jag hade flyttat ner dit och men, allt från att få vatten och värme att fungera i lägenheten till att med bil och ta sig till träningar och kraven som ställdes direkt där. Så det är klart att det var speciellt. Man tappar ju hela den sociala biten som fanns hemma i Sverige.
Fick ni ingen hjälp med sådana saker?
Jo, men du vet, du måste säga till någon att de ska försöka hjälpa en och sådär. Så att nu är inte Empoli någon jättestor klubb heller, så att de resurserna som finns i de största klubbarna fanns väl inte där heller liksom, så att man fick klara det så mycket själv, så var det.
Tvekar du aldrig? Var det någon gång sen, nej, jag struntar, jag åker hem istället?
Ja, det är klart, funderingarna fanns ju där, men samtidigt så rullar det på, dagarna går och man tränar och liksom, det är ändå fokus på fotboll. Jag visste att det var bra träning och sådär, men det är klart att det fanns perioder det var riktigt tufft också.
Fotbollsmässigt, hur kändes det?
Ja, men det kändes bra. Det blev ju så att jag hamnade i ett väldigt bra lag och en bra omgivning och bra tränare. Så jag lärde mig väldigt mycket både som spelare, men kanske mest som människa faktiskt, att man med allting som var där nere. Så att jag blev nog lite tuffare av hela miljön och kraven som ställs på en direkt och sådär. Och att man skulle klara allt runt omkring som var lite enklare i Degerfors än det var nere i Italien. Så jag tror jag lärde mig väldigt mycket.
Pratade de fortfarande om Johnny Ekström när du var där?
Ja, det kan jag lova dig. Ja.
Vad var det för historier då?
Men om Johnny finns många historier, både här och där. Men nej, jag har ingen speciell om Johnny nu, men det märktes att han var väldigt omtyckt där och att de kom ihåg honom. Jag vet att jag var inne på någon tidning så för första dagen jag var där och de frågade om Johnny och liksom sådär, så att han är stor där nere fortfarande.
Du åkte ner som ungdomsproffs, då var det tämligen ovanligt att man gjorde det. Ja, Stefan Schwarz hade ju varit en sväng i Leverkusen och kommit hem med några stycken. Idag är det betydligt vanligare. Skulle du rekommendera spelare att gå ut tidigt i tidiga tonåren, i tonåren när de är 15, 16, 17 år? Eller skulle du rekommendera dem att stanna kvar, du som har... kan se det lite från ett annat perspektiv idag?
Ja, alltså det är jättesvårt att säga, det beror på vilken person det är och det är från ska man säga, fall till fall, så är det väl olika bedömningar man får göra, men jag tror att det finns väldigt mycket att lära. Jag tror att det finns många plantskolor där ute som man... Alltså vi i Sverige är väldigt duktiga på att göra talanger till fotbollsspelare. Men jag tror att om du tittar ut i Europa så finns det fler ställen som klarar av jobbet liksom. Och de har organisationer som är väldigt bra. Så att det ska man nog inte se bort ifrån, att de är väldigt duktiga där ute. Och är det rätt ställen och sådär så och att spelarna framförallt, det är det man får se hur de är mogna och hur de klarar av det. Så tror jag att det finns väldigt bra plantskolor att gå till.
Vi var ju på samma, vi var med i samma föredrag i helgen och där fick vi lära oss att Sverige ligger i topp efter Belgien när det gäller att skicka ut unga spelare i Europa. Och Viktor Nilsson, eller Lindlöf Nilsson, han har ju hamnat i Manchester United, drog som ung till Benfica. Nu har vi Alexander Isak som sitter på bänken, Dortmund fortfarande ung, och det där är ju alltid ett dilemma, hur länge kan man sitta på bänken utan att så att säga tappa?
Ja, men det är ju den frågan som är, och det är, spelare ska ju spela fotboll, man ska inte sitta på bänken, det är ingen som blir bättre av att sitta på bänken. Sen så klart att någon match gör ingenting och man behöver lära sig saker, men för att utveckla, och speciellt då spelförståelse som vi var pratade om i Skåne där, så krävs det att spelare spelar. Och får man sitta på bänken under för lång tid, då är det inte bra. Man behöver spela för att utvecklas, och framförallt då spelförståelse. Så att det där är...
Det finns inget ja eller nej, utan det är...
Nej, men det är inget som säger att du måste sitta på bänken för att du går till en klubb ute i Europa, utan det beror ju helt på. Men hamnar du på bänken, då måste du börja titta på att göra någonting. Ja.
Du då, du var där i Empoli 98-99. Sen flyttade du till Norge, till Raufoss.
Exakt, och det kanske är så här att i efterhand hade man varit trygg i att det var det som var fokus, att vara kvar i Italien. Då hade jag nog gjort hela min karriär i Italien, mer eller mindre skulle jag tro. Att jag hade då gått till ett Serie B, Serie C-lag och fått speltid och liksom utvecklats där och klättrat på stegen i Italien. Nu valde jag att gå en annan väg, och det Det var så att min gamla tränare från Degerfors hade tagit det här laget i norska superettan.
Vem var det?
Börje Andersson.
Mm.
Och jag behövde ju speltid, jag ville ju spela. Jag ville spela så högt upp som möjligt. Och kände väl att när han ringde att det fanns en möjlighet att direkt få spela. Och vilket jag också fick. Så att det var ju inga fel så. Men om man tittar på det här med trygghet och allting sådär, så kanske det var en av anledningarna till att jag flyttade till Norge ändå, även om inte det var hemma så.
Nej, nära
så,
Värmland i alla fall.
Närmare, ja. så var det, när man är i den åldern så, ja, så föll valet på den klubben. Och jag fick A-lagstid och spelade A-lagsfotboll, och det var viktigt.
Och då var du i Raufoss mellan 99 och 2001. Sen så gick du till en större norsk klubb,
Vålerenga.
Vålerenga IF, mm.
Ja. I Oslo.
Hur var den flytten? Var det en stor skillnad?
Ja, men det var rätt steg. Jag har spelat då i Superettan ett par år i Norge. Eller Superettan säger jag, men jag kommer inte ihåg vad det hette. Adeccoligan heter det då, tror jag.
Andra ligan.
Ja, exakt. Så att det var ju rätt väg att gå och spela då i tippligan sen. Och nej, men det var det jag behövde. Och så Oslo då som stad också, intressant.
Mm. Och sen kommer då flytten till Stockholm och till Djurgården. Och nu är det ju några år sedan, men skillnaden, den kulturella skillnaden, frågan har säkert fått många gånger, mellan norsk och svensk fotboll. Jag sitter ju med norska kommentatorer i England varje eviga vecka och pratar. Nu är det ju ganska enkelt, för de förlorar ju varenda match. Men vad är skillnaden?
Just på fotbollen skulle jag säga att om man tittar rent fotbollsmässigt, så tror jag att de har spelat rakare fotboll i Norge under ett längre tid. Alltså det har ju varit den här drill och fotbollen, lite längre bollar, lite rakare spel, medan vi i Sverige har varit lite mer spelande. Tittar man på kulturen så tycker jag det finns lite mer känsla i de svenska klubbarna, lite mer rivalitet. Du får den där pulsen, kicken på ett annat sätt än jag tror att om en norsk spelare kommer till en klubb i Stockholm så är det något speciellt för dem, absolut. Och där tror jag det är en viss skillnad. Även om det finns rivalitet i Norge också, men det är mer familjärt där på något sätt på matchen. De är väldigt patrioter, men de har sitt lag. Som när jag spelar i Ålesund, som det kanske du kommer till sen då, inte, men väldigt patriotiskt och en liten stad, men fylld arenan och sådär. Men någonstans lite mer feeling i Sverige, just på tempen i klubbarna och sådär.
Och vi är ju väldigt Englandsfixerade, men de är ju ännu värre.
Ja, och det är väl också det som har gjort den spelstilen som har haft lite grann med det här raka spelet, lite det gamla brittiska. Sen så har ju de varit föregångare. Om man tittar på Rosenborg med deras sätt att spela 4-3 med inre löpare och det sättet de spelar, så skulle många följa det. Och tidigare var det drill och med de här längre bollarna upp mot en stor forward och spela 4-4-2 mer rakt sådär. Så att men nu på sistone så har de ju haft väldiga problem med landslaget och dåliga resultat och norsk fotboll.
Så de skjuter sig till mig att de inte har några mittbackar. Jag har inga mittbackar, säger de.
Har de mittfältare då?
Nej. Ja, mittbackarna skyller på mest, men det är klart att det var efter 6-0 okay. I Tyskland.
Är det nej, den är inte rolig.
Nej, då är det.
Nej. Så att, nej, just nu så har de väl ganska tufft, men får se om Lagerbäck får till det där.
Ja. Du, och så flyttar du då till du bytte Norges huvudstad mot Sveriges huvudstad och Djurgården, de regerande mästarna. Mm. En klubb som, ja, som du vurmar extra mycket för. Du sitter ju i styrelsen i Djurgården nu förresten.
Mm, stämmer.
Hur var den flytten, så att säga? Var det en stor skillnad?
Ja, fotbollsmässigt så var det ju några hack upp. Jag tyckte att Djurgården då hade Sveriges bästa fotbollslag. Det var många unga spelare som var på väg framåt, som ville väldigt mycket, som ville ut i Europa och så vidare.
Vilka tänker du då på?
Ja, men Kim Källström, Andreas Johansson var där, Micke Dorsin, Elmander, Isaksson.
De är tillbaka nu.
De är tillbaka.
Ja.
Ja, nej, men så det var ju, när jag fick frågan så var det inte så mycket att tänka på, utan då var det bara det jag ville till.
Mm. Och du kom till en klubb med vinnarmentalitet.
Ja, verkligen. Verkligen så. Som sagt, jag gillar det där med unga spelare som vill framåt. Sen så är det kryddat med lite äldre rutin, så är det bara bra. Men just den saken är viktig att ha med sig. Och då spelar det inte så stor roll att spelare kanske har fokus på att hamna i andra klubbar när de har den viljan. Den är viktig att ha.
Mm. Ja, för det fanns ju någonting driv i Djurgården under den här tiden då, som började med Sören Åkerby och Zoran Lukic. Går du beskriva den här känslan som finns i ett lag som vinner?
Ja, det är, någon har sagt självspelande piano, men lite grann så där är det. Man går ut och man är trygg i det man gör, man har en, man är självsäker och vet att vi är bra, vet att gör vi rätt saker så är det stor chans att vi vinner matchen, och det rullar på ganska enkelt då. Jag vet ju när man har varit perioder och det har gått tyngre och hur svårt det är, man kan inte förstå hur man har hamnat i den där perioden, men just då under den perioden med Djurgården så var det väldigt mycket, var väldigt enkelt.
Det var det så att det var tuffare på träningarna många gånger än det var på matcherna? En del brukar säga det när man spelat i bra lag. Att det var...
Nej, så skulle jag inte vilja säga. Det tycker jag låter inte speciellt ödmjukt. Det kan jag inte påstå. Men vi hade väldigt bra träningar på den tiden också. Det var absolut bra träningar. Det small och det var tight och det var många bra spelare.
Och du kommer till Djurgården som ersättare till Stefan Rehn.
Vilken ära.
Ja.
Stefan var stor. Ja, för mig var det ruggigt stort att få chansen att spela i hans position.
Ja. Känner du tryck på dig?
Ja, definitivt. Det är klart det är så. Det var många som undrade vem fan det där var som kom egentligen. Det är som jag är svensk och ingen visste om mig, i och med att jag hade varit i Italien och Norge, så var mitt namn inte känt ju, och det betyder ju att man undrar om jag ens var svensk liksom. Så jag vet att det hängde en norsk flagga på stadion ett tag också där. Så att, det var väldigt stort för mig att få ta Stefans position. En spelare som jag verkligen har sett upp till.
Och det gick ju bra. Ni blev svenska mästare 2003.
Ja, det gick bra.
Berätta om den resan.
Ja, det var ju, för det första så hade vi pressen på oss att vinna det året, så det är ju ingen snack. Hade vunnit 2002 och det är klart att alla förväntade sig det, och det rullade på bra, och till slut så vann vi ganska komfortabelt tror jag ändå. Så att en fantastisk resa med väldigt bra fotbollsspelare.
Mm. Hur kändes det att bli svensk mästare då?
Ja, det var ju ofattbart för mig. Det är klart man har drömt om det, men att kunna uppnå det till slut är ju magiskt, så är det.
Och året efter så blev det ju Champions League-kval, och då gjorde du ett berömt mål,
ja.
Juventus, italienska Juventus, den största av de största i Italien. Hur kändes det då? Hur var det? Berätta om målet förresten, för de som inte var med och såg.
Ja, just det, vi spelade ju 2-2 på Dele Alpi i Turin. Vi ledde ju med 2-0, så kom det ett hemskt regn där, och så 2-2. Men ett bra resultat som vi hade med oss till Råsunda. Låg under med 1-0 tidigt, och sen gjorde jag 1-1 strax innan paus. Fick en passning av Jones Kusiasare, och så satte jag den. Det var en skön känsla, och... Det var liksom nära där ett tag, men till slut så klart att de var ett klart bättre lag än vi var, och fick ju utdelning till slut, som kändes som vi retade dem i alla fall, vi var nära. Så det var speciellt och ett väldigt roligt fotbollsminne med sig.
Ja, 6-3 sammanlagt vill jag minnas att det blev till.
Ja, stämmer. 4-1 vi torskade 4-1 hemma, ja. Mm. Men det var ju just bortamatchen när vi ledde med 2-0, där hade vi fått med oss mer än det, alltså mer än 2-2 resultatet där, då kunde det ha blivit riktigt spännande till returen.
Ni blev inte svenska mästare 2004, men väl svenska cupmästare.
Ja, jag kommer inte ihåg så mycket just om det, men jag har 2 svenska cupguld och 2 SM-guld, det vet jag, så att det var lite mellansäsongen då, det där efter 2003. Jag tror vi blev 4 i serien och vann cupen, så det var lite mellansäsong, men sen blev 2005 bra igen.
Ja, vi ska inte glömma bort 2004 här, när du faktiskt fick göra A-landslagsdebut.
Ja,
det var ingen rolig debut mot Norge, apropå det Norge.
Ja, var vi i Thailand? Nej, ja, inte Thailand. Nej, Hongkong.
Hongkong var det.
Ja, där var vi. Ja.
Förlust 3-0 mot Norge.
Norge hade ett väldigt bra lag. Ja. Alltså pratar vi dåligt om Norge förut. Men rent på pappret så hade de bra lag. Jag tyckte nästan att vi hade ett bättre lag i Djurgården än vad landslagstruppen. För det var ju bara med inhemska spelare den gången.
Ja, Håvard Flo gjorde 2 mål, minns jag. Så fick du göra en landskamp också mot Tjeckien.
Då var det riktiga landslaget.
Det var riktigt, då kom du in i andra halvlek.
Då var det riktiga landslaget med de bästa spelarna. Så att det var kul att få. Jag tror Mattias Jonsson, min lagkamrat, som fick tacka nej till den matchen. Så då fick jag chansen att spela.
Ja, Rosenberg och Henrik Larsson gjorde målet. 2-1 i Tjeckien. Jan Koller, minns du honom? Ja. Den store, som var i Belgien och han flyttade.
Ja, ja. Det var ingen ja. Rolig spelare. Jag kommer ihåg att Olof sa någonting efter matchen. Shit, vilken, alltså, han är så stor alltså. Ja. Ja, det är inte lätt att möta honom. Ruggigt stor spelare alltså.
Och sen så blev du svensk mästare igen 2005. Mm. Skillnaden om du jämför 03 och 05 och Djurgården 03 och 05, hur blir det?
05 hade vi ju inte den spelartruppen som bara skulle vinna guldet, utan var ju mer en underdog då. Det var väl inte så många som trodde på oss. Men vi fick in ett väldigt bra go i laget. Jon Vred som tränare. Hussein var med. Vi hade ju många bra spelare. Men det var inte så många som sagt som trodde på att vi skulle kunna vinna. Men vi fick det där goet i laget och började spela bra fotboll efter någon gång. Vi hade problem i början. Lom lite hur sättet vi spelade från egentligen att spela med två offensiva till att spela med en tia på det centrala mittfältet, vilket gjorde skillnad för oss. Sen kanske inte det är hela sanningen, men det var en förändring vi gjorde och efter det så rullade det på.
Ja, inte bara det, ni vann ju cupen också, ni vann dubben 2005.
Dubben i året, ja. Och ja. Det är mitt bästa, skulle jag säga, mitt bästa fotbollsår för personligen då. Mm.
Men jag minns att du och Kjell Jonnevet, ni var lite på varandra där. Du jag citerar här en gammal artikel. Du ansåg att du beskrev verksamheten som oprofessionell.
Ja, jag kommer inte exakt ihåg hur det var, men det var vissa saker som jag inte var helt nöjd med. Så var det. Sen så gillar jag Kjell Jonnevet och vi har ju mötts flera gånger efteråt. Han vi tränar i Norge nu när jag var tillbaka i Norge, så att vi har mötts och det är inga konstigheter mellan oss. Men nej, absolut, det var vissa saker som jag inte var helt nöjd med.
Men du är rätt bestämd, det är inte det? Du är liksom, det är
ganska rak, Niklas.
Ja, du är rak. Jag vet ju, du hade någon dispyt med Kari Arnason också. Ja. Så att, ja,
det stämmer.
Du säger vad du tycker.
Ja, nej, men ja. Så är det. Är det saker som jag inte tycker är bra så måste jag kunna få säga till om det.
Ångrar du ibland att du är rak? Alltså att du...
Ja, vissa saker har jag ångrat i livet, ja. Absolut. Men för det mesta så tror jag att man vinner på att vara rak eller. Mm.
Hur går det till? Känner det här är fel, nu måste jag säga det. Hörru du. Vad är det här för någonting?
Är det ett fotbollslag, ja. Absolut. Ja. Allt kan man inte tycka är okej. Sen måste man ju någonstans filtrera det man... En del saker får passera, men vissa saker är det viktigt att ha ledare som tar tag i.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Jag ser ju dig spela lite uppvisningsmatcher nu.
Du gör ju det.
Du är väldigt fokuserad. Du är bra fortfarande.
Nej, det vet jag inte.
Du är lite yngre än de övriga. Okej.
Nej, inte så mycket.
Du har det där i dig. Det tänds någonting i dig när det är match. Det var det jag skulle komma till.
Ja, någonstans finns någon seriositet. Ja. Även om det är på skoj och sådär, så vill man ju ändå när man åker så långt för att spela de där matcherna så... Så, men jag är inte bra fortfarande. Det är 2,5 år sedan jag tränade ordentligt och jag känner mig inte i direkt bra form. Sen att jag orkar springa lite mer än limpan, det är en sak. Ja. Men det är kul fortfarande med fotboll. Det är, när man går ut på den här planen så är det något speciellt. Det är någonting som tänds inom en.
Ja, det syns med all tydlighet. Ja. Fast du börjar närma dig 40. Ja. Du är kvar i Djurgården till 2007. Sen flyttar du till Norge igen. Varför då?
Jag behövde väl någon ny utmaning, tror jag. Framförallt det. Jag trivs ju väldigt bra i Djurgården. Men någonstans så är det inte fel att få något nytt att göra också. Och få lite fart på grejerna. Så att det var väl mest det. Och jag fick ett bra förslag från Ålesund. Och tyckte att det var en intressant satsning de gjorde. En intressant klubb. Och jag ångrar inte att jag har varit där. En väldigt fin klubb.
Mm. Du har vunnit norska cupen 2 tillfällen och jag skulle gärna vilja göra en ny jämförelse då mellan Norge och Sverige. Norska cupen är ju enormt stor. Det är ju folkfest den dagen det är cupfinal i Norge till skillnad från i Sverige. Vad beror det på att de är så betagna och så upphetsade vid sin cup när vi är ganska så neutrala till den?
Jag vet inte exakt, men jag tror det handlar om historia, att det är någonting som de har byggt på länge. Sen gör de ett bra evenemang. Även om vi har försökt göra det i Sverige så har det aldrig fungerat riktigt fullt ut. Men där är det liksom sen gammalt att den där kuppen, den är det största. Det är avslutning på säsongen. Den spelas på Ullevål. När man kommer dit för att spela så har det varit en fest under helgen. Stadion är fylld av färgerna till de båda lagen. Så att det är en väldigt speciell upplevelse att spela den där cupfinalen. Jag har fått göra det 2 gånger, vilket är kul.
Ja, jag har fått vara på plats och se en.
Det är speciellt, eller?
Det är verkligen en stor skillnad. Det är kanske lite Englandsinfluerade där också.
Ja, det tror jag också.
Ja. Du, sen blev det Ålesund i mellan 08 och 10. Sen var det tillbaks till Sverige, till Södertälje och Syrianska FC.
Ja. Och det berodde på att för det första så hade ju de klivit upp i Allsvenskan, Syrianska, och kontaktade mig. Och samtidigt då så hade jag, eller vi hade precis byggt färdigt huset här hemma i Sverige utanför Sigtuna. Och då var det liksom tanken, okej, ska vi, här fanns det möjlighet att spela i Syrianska i Allsvenskan och pendla mellan Sigtuna och Södertälje och bo i huset. Eller så får man helt enkelt hyra ut huset och flytta någon annanstans och jag tyckte att det tillsammans med att det var en spännande grej med Syrianska, något nytt, något som inte alla kanske hade valt, så tycker jag det var en kul grej att testa. Och jag ångrar inte det heller.
Nej, men det är lite speciellt, lite annorlunda kan jag tänka.
Ja, Abbe Barsson var ju där, Charbel Thoma, Suleiman Sleiman, spelare som jag hade under min, de är lika gamla som mig, så att det är spelare som har följt mig både i ungdomslandslag och vi har mötts och sådär. Så att någonstans så kändes det kul att få spela tillsammans med dem också i Allsvenskan och i ett lag som många kanske ifrågasatte sådär.
Ja, hur var det då att spela i Syrianska jämfört med Djurgården? Vad var den största skillnaden?
Ja, men det är ju en liten förening som har krigat sig fram. Väldigt familjär skulle jag säga. Liten förening som måste imponeras av att de har tagit sig till Allsvenskan. Oskar Melke Michel tränare då, som jag fick ha under 2 år. Men jag är väldigt glad att jag fick testa på att spela i Syrianska. Även om det är väldigt speciella förutsättningar. Jag menar, vi hade träningar på försäsongen med 6-7 kontrakterade spelare inför Allsvenskan, och det är klart att det funkar ju inte längden, förr eller senare så går det inte. Och sen så hade vi också perioder i Allsvenskan när vi var riktigt bra och faktiskt presterade på hög allsvensk nivå, så att det var ju höga toppar men också djupa dalar.
Jag minns att du fick hjärnhinneinflammation där också, mitt i sommaren.
Ja, jag vet inte om det var hjärninflammation, jag har fruktansvärt ont i huvudet. Ja. Kom in, fick hjälp då och det gick bra, men jag tror inte det var hjärninflammation, men någon fruktansvärd huvudvärk var det.
Ja. Hur skulle du vilja summera tiden i Syrianska då?
Nej, men jag är väldigt glad att jag fick vara med på den där resan som de hade. Sen som jag sa så förstår jag ju att det inte kommer gå i längden, att du måste ha en bättre organisation för att kunna stanna i Allsvenskan under en längre tid. Men de 2 åren jag var i Syrianska så lyckades jag få vara med och ha laget kvar i Allsvenskan.
Som lite vid sidan om så att säga, hur upplevde du rivaliteten mellan assyriska och syrianska. För den är ju ganska stor.
Ja.
Ja.
Och den är svår att förstå sig på.
Ja, den är det.
Klubbarna tränar på samma ställe. De har omklädningsrummen i stort sett dörr i dörr. Spelarna pratar med varandra eller sådär. Man träffar varandra hela tiden. Men någonstans känns det som att det är hat på något sätt hela tiden. Nu spelade ju vi Allsvenskan och dem i Superettan, vilket gjorde att vi aldrig möttes. Jag hade gärna fått vara med och spela derby mot dem. Men det känns speciellt. Och det är, vad jag förstår, helt otänkbart med ett samarbete. Även om jag tycker det är lite konstigt.
Ja, det kan ju vi tycka då. Ja. Det var därför du upplevde när du var där. Mm. Att varför är de inte tillsammans? För det kan de ju bli... riktigt bra,
ja, men det går inte.
Det är någonting där, ja, som håller klubbarna isär. Ja, och sen så gick du till Sirius. Och då minns jag att du sa, ja, bestämt, Sirius blir min sista klubb.
Mm.
Och du skrev på för Sirius 2013.
Mm. Och där kan vi gå in på och prata lite om en intressant grej. Det valet föll på Sirius. Dels, jo, framförallt för att jag fick... Ja, jag tyckte det var en spännande satsning. Kim och Tolle som tränare. Ett lag som hade varit nära länge och klivit upp från Division 1. Okej, jag skulle spela Division 1. Det var ju inte så här fantastiskt. Men jag fick ett jobb vid sidan. Så den biten, att komma in någonstans och få ett arbete och tänka lite framtid.
Ja, vad för arbete då?
Ja, men det var här som jag jobbar nu med Abels-biten. Och då kunde jag kombinera det med fotbollen mina två sista år.
Ja.
Och samtidigt då liksom få en sysselsättning som kunde ge någonting i framtiden. Och där tror jag många spelare som står i slutet på sina karriärer inte riktigt vet vad de ska göra. Och sen så hamnar de i ett problem när de, ja, nu har jag spelat min sista match, vad ska jag göra? Nej, det finns ingenting. Så där tror jag att vi lirade också, Bosse Pettersson i spetsen, att vi har kan göra någonting och kanske har ett ansvar och kan hjälpa till på något sätt med att tänka i de banorna, att det finns många spelare som står där och hamnar i ett läge där de inte har något att göra en dag och inte är förberedda på det och har tagit lite dumma beslut och kanske hamnar i depressioner sen.
Ja, vi lirade i en sammanslutning av allsvenska fotbollsspelare, både killar och tjejer och andra som haft med allsvenskan att göra, som är på väg att bli en kraft i svensk
en
fotboll.
God kraft.
En god kraft, det är Bosse väldigt noga med att påpeka också. Det är det ju verkligen. Du var ju med, kan man då säga, på den här början på den här resan som Sirius gjorde med Kim Bergström och Thomas Lagerlöf som du nämnde, Kim och Tolle. Kunde du se då vart hände barkade, att de hade någonting på gång?
Ja, faktiskt. Alltså, min första träning med Sirius, eller jag var där och tittade på en match först och sen så, då spelade jag inte. Och sen så tränade jag den första gången och redan då kände jag, shit, det är bättre nivå än jag trodde och många, många duktiga spelare. Så att jag förstod att det fanns hög potential i det, och det är ju inte så långt ifrån det laget. Ja, det är klart att det är vissa skiften, men många av spelarna, jag menar Kerim Mrabti spelar Djurgården idag, Elliot Cech gör det, de var i Sirius då. Men många av dem som är det nu var den redan när jag var där. Så att det fanns någonting redan då. Och vi gick också obesegrade genom Division 1.
Kim Bergstrand, Thomas Lager, jag har ju fått mycket beröm. Och det ska de ju ha när det har gått så bra för Sirius. Vad är deras styrka som tränare?
Ja, enormt mycket fotbollskunskap. Vet vad de vill, hur de vill spela fotboll, hur de vill bygga laget. Duktiga också på att hitta rätt sorts spelare in i truppen, tycker jag. Men framförallt den fotbollskunskap de har som de också kan förmedla till gruppen, det är deras styrka.
Var det, alltså du var ju ganska bestämd, eller du var ju väldigt bestämd, så det här blir mitt sista kontrakt, så det var inte nostalgiskt för dig på något sätt, utan du hade bestämt dig, men ändå, när du är 35 år när du slutar seriöst med fotbollen, var det ändå, hade ju varit ditt liv. Hur kändes det?
Nej, det är en tomhet, är det. Absolut. Ja. Men sen så, som jag sa, så hade jag ju ändå byggt upp någonting runt om fotbollen. Ja. Där jag då kommenterar fotboll på Discovery Networks. Jag har mitt jobb vid sidan. Jag tränar ungdomslag och så vidare. Så att jag, alltså vardagen var ju full av grejer ändå. Så det fanns den tomheten som kan hamna där för andra spelare som inte har någonting utanför fotbollen. Den hade inte jag på samma sätt. Utan vardagen var ju liksom, det är bara att köra på. Bara att det inte var att gå till träning klockan 10 och sådär. Så att jag tror att det, men klart att det finns en tomhet utan matcherna, utan omklädningsrummet och de där grejerna, så är det, man är van vid det där. Samtidigt så hade jag kommit en punkt i karriären där jag var ganska mätt på fotbollen, just det här att jag har ju alltid varit seriös, jag har alltid tränat 110%, jag har alltid gjort allting, äta rätt, sova rätt och så vidare. Så någonstans var jag ganska färdig med det och ville vidare i livet, och då gjorde det inte lika mycket att släppa det där.
Men du som älskar att tävla, det går, det är svårt att hitta någonting liknande i det civila livet,
så fast när man har tävlat så länge på den nivån, så det är ju en galenskap liksom, hela tiden med förberedelser och göra allt för att slå motståndaren och sådär. Så att det är klart att någonstans är det ganska skönt, så kände jag i alla fall, skönt att slippa det där liksom tävlingsmomentet också, att du måste liksom hela tiden vara på den nivån, och det kände jag var okej. Sen så kommer det tillbaks vissa gånger i livet ändå, när man har häst som startar eller om du...
Det kan du inte påverka.
Nej, det kan du inte påverka. Eller när Djurgården spelar fotbollsmatcher, så får man den där pulsen. Kan inte påverka heller, inte direkt i alla fall. Men just där och då så var jag ganska okej med att slippa det här tävlingsmomentet.
När du tittar tillbaka på din aktiva karriär, är det någonting som du ångrar, eller är det någon klubbyte du skulle ha gjort? Skulle du ha dragit till Italien när du fick någon chans, eller, alltså, finns det någonting sånt där?
Nej, egentligen är det ingenting jag ångrar. Jag är nöjd med min karriär. Jag tycker jag har fått uppleva väldigt mycket. Jag har vunnit mycket hela tiden. Jag har varit i bra klubbar, fått spela med bra spelare, varit med bra ledare. Så att, nej, ingenting jag ångrar så. Sen kan jag alltid säga så här: när jag var i Italien kanske jag skulle ha stannat där och gjort karriären där nere, som vi var inne på tidigare här. Eller något sånt, men i sin helhet så finns det inget jag ångrar, nej.
Vad är ditt bästa minne från den här tiden som aktiv fotbollsspelare?
Det är åren i Djurgården när vi var som bäst där. Fantastiskt fotbollslag, och få vara med under den tiden i Djurgården, det är jag stolt över.
Vem är den bästa du har spelat med?
Kim Källström.
Varför då?
Jag tycker han var komplett som spelare. Han hade en speluppfattning som andra inte har. Han såg saker som andra inte gjorde. Han var seriös i träningen. Han var en pådrivare. Han ville framåt. Han hade en touch på bollen också. Sådär. Kraften. Jag tycker han hade så många delar i sitt spel som gör att han är den bästa jag har spelat med.
Vem är den bästa att spela emot då?
Jag måste nästan säga, alltså jag har fått en fråga förut, men Pavel Nedved. Jag mötte honom då när han spelade Juventus. För mig var han ju då världens bästa mittfältare, och nu kanske inte han var bäst just i den matchen jag mötte honom, men om man tittar på karriär och sådär, så är väl den spelaren som jag ser upp mest till.
Vilken tränare har varit bäst eller betytt mest för Johan Arning?
Den som har betytt mest, vad svår fråga. Alltså, jag har haft bra tränare. Det är klart,
jag får nämna några om du vill.
Nej, men Sören Åkerby i Djurgården. Klart han betydde mycket när jag kom till Djurgården.
Vad gillar du hos honom?
Nej, men alltså det stämde bra mellan mig och Sören.
Han gillar trav också.
Han gillar trav också. Nej, men jag tycker han var duktig tränare. Han gav mig chanser. Det var klart att det var viktigt för mig. Han släppte fram mig och så. Sen så hade jag ju, som jag nämnde tidigare, Börje Andersson i Degerfors, som var en tränare jag hade under ungdomstiden. Där är klart att där lärde jag mig mycket. Jag hade en tränare i Italien, även om det var under en kort period, som hette Ezio Gelain, som också kanske är den som jag håller högst rent fotbollsmässigt. Men nej, alltså jag, även Tolle och Kim i Sirius, väldigt duktiga tränare, så jag har haft förmånen att ha det bra med tränare. Ja,
ja, själv då? Du är ungdomstränare i Sigtuna. Finns det en tanke om att bli... Din bror är väl tränare, va?
Ja, min bror
har varit i alla fall.
Ja, ja. Han har ju haft Malbacken, Henrik, bland annat i Allsvenskan. Ja.
Har det funnits någon känsla hos dig, eller någon liten lust?
Ja, men det har funnits lust, absolut. Sen så har jag ju, det är lite svårt, alltså antingen så, nu som du vet, man åker runt och kommenterar fotboll och tycker det är kul och sådär, och ska man satsa på att bli tränare, då ska man gå den hårda vägen, och då måste man underkasta sig där, kanske man måste flytta härifrån för att ta något lag här och där och
ja, det vet ju.
Bygga
vet,
karriär. Ja, ja.
Du vet ju att du kommer få sparken om du tar 2 månader, 2 år, eller det är det enda du vet. Så
att exakt. Ja. Så att det är väl det som jag inte har känt riktigt för. Men däremot så har jag ju gått första utbildningarna och kanske kommer bygga på det också.
Men
finns en liten där, men jag vet inte nu. Just i dagsläget, nej. Men, och jag tränar min grabbs lag och tycker det är roligt. Men det är på en helt annan nivå än att med ungdomar. Så här. Men det kan vara bra att börja med ungdomar, för man lär sig väldigt mycket.
Skulle du vara hård som tränare eller skulle du vara när du får plocka ihop lite från alla de tränare du har haft?
Ja, men hård vet jag inte, men däremot så har jag lärt mig väldigt mycket hur jag tycker att en tränare ska vara, hur man ska bemöta människor och behandla människor och så vidare. Så att jag vet inte exakt hur jag skulle vara, men jag har lärt mig en del.
Mm. Det är din son Emil här som
ja, det är nog Mio, den yngsta.
Den yngsta, ja. Jo, det har ju varit tuffa tider som det är för oss alla i livet. Men kring nyår 2006 så genom du har beskrivit som den tyngsta perioden i ditt liv, berätta.
Mm. Ja, det är ju en sån sak som man inte önskar någon. Vi förlorade vi fick ju tvillingar och förlorade vår ena son Oscar hemma innan nyår, och sådana andningsuppehåll som någon kan ha, men han var för tidigt född som tvillingar ibland är, och vi hade varit inne på neonatalen länge men hade fått vara hemma i, jag tror det var 3 veckor när det här hände då, så att det är en fruktansvärd grej. Mm.
Alltså beskriv känslan, alltså den här tomheten, det här som alltså maktlösheten, går du att sätta ord på det?
Ja, men det är ju någonting som du känner ju liksom, att det är någonting som är borta som du aldrig får träffa riktigt ordentligt liksom, som du aldrig kommer få tillbaka igen. Just den grejen att man inte vet hur det hade varit med honom och sådär. Sen är ju livet sådär, det händer ju saker i livet som man inte kan påverka och så vidare, men det är fruktansvärt.
Oscar, knappt 2 månader.
Mm. Mm.
Bär du den där sorgen? Ja, det gör ju naturligtvis. Men hur tar det sig liksom uttryck i?
Nej, men man tänker ju på det. Ibland dyker det upp och sådär då. Man undrar hur det skulle ha varit och sådär då. Han, framförallt för Emil då, som förlorade sin tvillingbror, som man ibland undrar sig, ja men tvillingar är lite speciellt och liksom hur de känner och hur det hade varit med honom om han hade varit mer hel på något sätt kanske. Men det finns ju mycket funderingar, men det är ju någonting som vi kommer få bära med oss resten av livet.
Mm. Har du blivit en annan person efter det?
Ja, det vet jag inte. Det är ju ingenting som man kunde påverka, utan det var någonting som kom på en, det där som hände, och man fick ta det därifrån. Så att, men jag vet inte. Svårt att svara på.
Jag läste någonstans att du och Emily, din fru.
Ja.
Man vet aldrig nu, ibland är fest med sambo. Så
nej, det är fru. Ja, sen 10 år tillbaka. Ännu mer nu, ja.
Ja. Vi blev starka tillsammans, har du.
Jo, men någonstans så är det så. Men vi har ju varandra och ja, man får ju hjälpa varandra i de där situationerna. Och det är tur att vi hade varandra då. Och nu fortfarande.
Du skulle också spela landslagsfotboll egentligen, men fick naturliga skäl säga nej till det här. Hur länge var du borta ifrån fotbollen? Kände du att du, okej, nu känns det okej att gå och träna igen?
Ja, precis. Det tog ett tag. Jag försökte ju sådär, men det var ju liksom tankar på fel ställe. Så att jag hade en period som jag inte tränade och tackade också nej till landslaget. Och det var också den perioden som jag var på väg in i landslaget på riktigt där. Så att, men just där och då så var det oväsentligt. Man måste ju vara hel liksom, man ska kunna träna och man ska kunna ge allting liksom. Mm.
Du är ju som sagt en mångfacetterad herre. Det är många, många saker du pysslar med. Vi skojar lite grann här hemma. Mm. Du har en hästgård här. Vi har 19-20 hästar du håller på med uppfödning.
Ja, vi föder upp hästar. Ja. Så att det blir ju, man fördubblar ju antalet lätt då när man föder upp hästar. Ja. Så blir det ju på ett år. Men sen säljs de ju, så att så är det.
Är det bra business?
Om man gör rätt saker så går det att få, men det är ingen lätt bransch. Du måste ha väldigt mycket kunskap, du måste göra rätt saker, du måste ha rätt material och det är många, många bitar att tänka på och det tar lång tid. Ett sto går ju direkt till 11 månader och då ska du ha planerat innan och sen så tar det kanske ett år efter innan du kan sälja, så att det är lång tid för att få avkastning på pengar, men du måste ha ett brinnande intresse, tycker det är roligt och vad vill du och lägga en hel del pengar på det för att få någon avkastning. Mm.
Hur många timmar i veckan lägger du på fixa med hästarna och läsa vilka du ska betäcka med vem och liknande?
Ja, men i och med att jag jobbar med det dagligen så lägger jag en del tid på det. Sen jobbet som görs här hemma, det har vi ju lite hjälp med också, rent det praktiska. Men det är klart att det finns ju med i tankarna hela tiden vilka saker man ska göra.
Sen sitter du i Djurgårdens styrelse sedan i, var det januari, februari, ja?
Mars,
ja.
Japp, det gör jag, och det är jag väldigt glad för. Hedersuppdrag måste jag säga, så att... Sen så underlättar det ju att det går bra både för A-laget, damlaget, och att det känns bra med ungdomsakademin och det också.
Hur är det att se sporten från styrelse? Alltså, spelare ser ju en sak och styrelse ser ju en annan. Och det är kontrakt, nej det kan ju... Alltså, du sitter ju på andra sidan nu.
Ja. Jag sitter på andra sidan, men ja. Samtidigt så känner jag mig mer som alltså åt spelarhållet än när jag känner mig som någon styrelsegubbe på det sättet. Sen så... är jag ju där nu och så då, är med att ta besluten, men som sagt, det känns väldigt hedrande och jag är väldigt glad för att Djurgården frågade mig.
Och så sitter du i Sigtunas styrelse också.
Jag är ungdomstränare där, ja. Och de frågar, men det blir på en helt annan nivå kan jag säga. Det är bara breddförening och handlar bara om ungdomsidrott, och där handlar det mer om att jag ska hjälpa till och kanske ge lite råd om det sportsliga och sådär, vad man kan göra för grepp.
Hur många sådana här möten har du, styrelsemöten med Djurgården och Sigtuna i månaden?
Ja, med Djurgården är det cirka ett i månaden. Sen så allt sånt beror väl på hur allting går med verksamheten, och det kan bli mer och det kan bli mindre. Nu går det väldigt enkelt, det mesta känns som, så det rullar på. Men det är ungefär ett möte i månaden med Djurgården. Och sen så arbetet rullar ju på hela tiden med de sakerna man måste göra emellanåt. Men med Sigtuna så är det väl lite mindre kanske.
Och så engagerade vi lirare också. Det har vi blivit båda två. Det tar vi någon gång i månaden i snitt kanske.
Ja, det är också ett hedersuppdrag, ja, måste man säga. Ja. Ja.
Och sen så är du ju inne i tv-världen nu också. Som expertkommentator på Discovery Networks Sweden heter det. Det är femman, nian och Eurosport, va?
Yes. Och jag kom in först genom Eurosport då, och jobbade med tyska Bundesliga, och på den vägen sen så har det blivit Europa League och nu VM-kval också, så att ja, nu har vi inte tyska ligan längre, vilket är tråkigt. Jag tycker det är en väldigt rolig liga, men vi har Europa League, vi har VM-kvalet och så kommer vi få Allsvenskan
från 2020.
Ja.
Hur tänker du där, för att jag menar, det som expertkommentator så är det ju, ja men det, du ska ju vara dig själv, men hur liksom, vill du forma dig själv där?
Nej, men jag försöker bara vara mig själv och försöker vara så ärlig som möjligt. Jag tycker man måste kunna vara kritisk mot vissa saker. Sen så vill jag inte vara för öppen och göra dumma uttalanden. Man försöker tänka sig för, det är viktigt. Men man måste vara ärlig och kunna säga saker som spelare gör fel, eller som domare gör fel, eller som tränare gör fel. Det måste vara min roll, och jag måste också kunna berätta om spelet och vad lag kan göra annorlunda för tittarna liksom. Det är väl det som är min roll.
Ja, du dömer ju inte ut en spelare, du ska ju inte ta heder och ära av honom bara för att han gör ett misstag. Men ett misstag är ju ett misstag trots allt.
Så är det, men samtidigt har jag varit där själv och gjort misstagen, så jag vet ju. Men någonstans är det min roll också att kunna berätta för tittaren. Okej, det är uppenbara saker, så jag skulle väl säga ändå att de som tittar på fotboll, de är väldigt kunniga. Så att det gäller att vara duktig på det man gör, annars så blir man rätt synad.
Ja, men det är inte lätt om du har någon kompis där du ser att ja, det var inte bra det där. Alltså, jag håller igen lite grann.
Jo, det är möjligt att det är så, men jag tror ändå att jag är en sån person som är ganska, som jag var inne på tidigare, ganska rak och ärlig, och det är även i mitt jobb som expertkommentator.
Ja. Ja, Discovery har ju kommit in med dunder och brak nu. Det var ju ganska tydligt uppdelat att vi har satt, som jag jobbar på, att ta hand om det, de internationella ligorna, då, bortsett från Europa League då, så. Som har legat på Eurosport och andra kanaler tag då. Och fyran, TV4-koncernen har haft det lokala med Allsvenskan, Superettan i SHL och Allsvenskan i hockey och speedway och sådär. Och sen kommer Discovery in.
Kommer de bovarna?
Kommer in och tar OS då, eller köper OS 2 OS här nu va? Och sen också fotbollsallsvenskan från 2020 och lite landskamper också, eller landslaget.
Men vi som jobbar med det tycker givetvis att det är en supergrej att det händer saker, och att vi får en del av det, den satsningen som är att få möjlighet att jobba med det.
Jag var ju med och startade Eurosport Nordic 1993 i en liten, då var det på Humlegårdsgatan och Ja, det har ju vuxit långsamt. Det har blivit naturligtvis en jättegrej för Eurosport att få ihop det med ja.
Ja, nej, absolut, med femman igen.
Femman, ja. Ja, hur är andan? Är det den här pionjärsandan att nu ska vi bygga någonting och vi är nyast på banan så att säga?
Ja, men den känslan finns det säkert. Sen så jag jobbar ju med Niklas Jarlin, Kristoffer Kviborg, Anders Svensson, så att, och sen även när jag står i studio, Hino Goitom är med oss nu, Kim Källström, Hasse Backe, som, så att det är ett bra gäng, det är mycket fotbollskunskaper.
Mm. Du trivs med det?
Jag trivs jättebra. Ja. Får man ju hålla kvar med fotboll lite också, få se bra matcher, åka till roliga arenor också, så att det är klart att det är kul.
Vad tycker du är roligast då, att stå i studion eller att kommentera matchen?
Jag tycker det är roligare att kommentera matchen. Mm. Jag tycker det går snabbare, man måste... Står i studion så har du lite tid att tänka, det här vill jag lägga ut, det nästan kan kännas som ett manus ibland. När man sitter som expertkommentator, då går det fort och du måste berätta vad som händer där och då, vad som kan göras annorlunda, och det är svårare.
Och i reklamkanalerna så är det ju inte så där jättemycket utrymme, det är väldigt mycket reklam i pausen, så det är, tiden är ganska begränsad.
Tiden är begränsad, det är ofta två i en studio som kan hinna säga någonting och sådär, så att men det är ju en värld som vi lever i, det där med reklam, så det är inte så mycket man kan göra åt, men det är klart att vi hade gärna haft mer tid.
Det får när det på Eurosport blir mer tid.
Så är det.
Så lever nog alla reklamkanaler i den verkligen. Hur ser du på ja, vi ska ta det med hästarna också. För där är ju Emily är ju hästen. Ni träffades alltså på Solvalla 2003. Vi måste ta det också där vi gå vidare på något.
Ja, just det, jag träffade henne på Solvalla.
Ja, på stallbacken.
Ja, men hon är mer, ja, på stallbacken kan man säga. Ja,
ja, inte på restaurangen.
Nej. Men hon är ju mer häst. Hon har det ju från vad ska jag säga, uppväxt och det. Det har ju inte jag på samma sätt. Jag har ju ingen i familjen som hållit på med hästar tidigare, så att jag är en outsider på det sättet. Jag
är hon här från Sigtuna eller?
Nej, det är hon inte, från Sundbyberg.
Sumpan. Nära Solvalla.
Ja. Nära Solvalla. Ja. Så att hon har mer häst i sig än vad jag har från början.
Ja. Mm. Hur kommer det sig att ni liksom sprang på varandra där helt plötsligt?
Nej, men jag höll ju på med det då också, och med travet och var intresserad av att vara på Valla, och så träffades vi där inför. Jag tror jag skulle köpa biljetter till en under elitloppet, var det någon elitloppsfest, och så träffade jag henne och då var det kört sen.
Och hon tycker det är värdelöst med fotboll, lite värdelöst, men det är inget kul sånt.
Nej, jag tycker andra saker är roligare. Ja, men hon får leva med det, för jag har tre söner som är lika intresserade som jag är av fotboll, så att hon är lite underlägsen där.
Ja, det är kanske skönt att slippa prata fotboll hela tiden också.
Ja, det tror jag. Ja, det tror jag.
Ja. Och så har vi det här med hästarna då igen, för du är ju alltså, berätt om bolagen, och du har ju haft en fin häst också, nu hittar jag inte namnen på den som var...
Faysem. Som var Sveriges bästa treåriga stor det året.
Trava också, ja.
Så det var en jättegrej, 1,4 miljoner först. Ja. Jag ägde inte själv, så att jag hade bara en liten del, men vi har fött upp hästen, och det är det som är den stora grejen för oss, att vi är uppfödare. Sen blev det så att vi var med på hästen och hade en del i den.
Hur många
procent då? Vi hade 10%, och den är i våran ägo nu, så hon har precis fått sitt första föl efter Bold Eagle, den stora franska stjärnan. Så att så funkar det, så att hon är i våran ägo nu.
Hur många hästar tävlingshästar äger du för närvarande då? Som tävlar?
Nej,
bara en.
Ja. Vi är ju med ibland på, så är det när man ska sälja hästar, så är vi gärna med på de hästarna som vi föder upp i vissa gånger, och det händer ju att vi blir med på några, men alltså våran grej är att föda upp och sen sälja hästarna, och de är ju till salu, våra föl då.
Är du med och tränar och grejer och fixar och har det också?
Ja, alltså där jag sitter nu på kontoret, så har ju vi våran träningsanläggning där Daniel Redén är tränare och vd i bolaget, så att jag har möjlighet att vara ute och vara med och hjälpa till och köra, och någon gång så behövs hjälpen, men för det mesta så är det så mycket att göra på kontoret så jag hinner inte ner i stallet.
Du är duktig på det, du kan det där. Alltså,
duktig skulle jag inte säga, men jag kan köra.
Han gör inte bort sig i alla fall. Nej, eller är det så?
Jag har kört några lopp har gjort.
Har det gått?
Ja, det har väl gått sådär. Men travkusk, det krävs väldigt mycket rutin. Alltså du ska ju upprepa det där. Jag har kört 15 lopp i livet, så att det är klart att men det är extremt roligt. Så har du chans, ska du testa någon gång. Alltså just att köra på en bana och sådär, känna känslan av det. Men som sagt, det krävs väldigt mycket träning för att du ska bli bra på det.
Ja, det är som allting annat. Fotboll också till exempel. Vad heter hästen du har nu?
Diamond of M, en gammal häst som vi är delägare i, som fortfarande tävlar då, en av våra uppfödningar. Men det är den tävlingshästen som vi har nu.
Det är många för detta idrottare som håller på med hästar. Jag träffar Foppa häromdagen. Han är ju väldigt hästintresserad, och Sedinarna och Huselius kan vi inte tala. På hockeysidan finns ju fotbollskillar också som är väldigt intresserade. Vad är det som...
Det måste vara spänningen, är det inte det? Som någonstans att man känner att där vill man vara med på den pulsen som man får innan lopp, och få den känslan igen. Det måste vara därför.
Är det så?
Jag tror det. Det är i alla fall så för mig. När man går på trav och har en häst i start, så är det, det är en speciell känsla i kroppen som är svår att få.
Spelar du då?
Jag spelar lite, men väldigt lite. Och jag kan inte sitta och titta på alla lopp utan att spela. För det, jag följer det ändå, om man säger så. Att,
du tycker om sporten?
Ja, det är det som är min grej.
Ja. Hur ser du på svensk travs framtid? Det är ju inte så mycket vi pratar om. Det är ju inte... Ni träffades på Solvalla, det är ju nästan, för idag är det inte så många som går på Solvalla.
Nej, tyvärr är det så.
Ja, hur ser du på travsporten? De stora evenemangen drar ju fortfarande folk då, var det nu, med Elitloppet i spetsen naturligtvis. Ja. Men hur ser du på sporten?
Nej, jag tror, framtiden ser ändå hyfsat bra ut. Sen så är det tufft, det är inte enkelt att nå framgång och att tjäna pengar på äga travest. Men tittar man på varför det inte går så många på Solvalla, nej, men det finns andra saker som drar. Du kan sitta hemma och det tar mindre tid, och du får all info ändå, och du har väldigt bra förutsättningar att sitta hemma och se på datorn. Men de sakerna man får satsa på är de större evenemangen, när det är Elitloppet, när det är jubileumspokalen, när det är Kriteriet och de här grejerna, för att då locka folk. Så att det finns mer saker för att få folk till banorna, men det är klart att i den tid vi lever nu så finns det andra saker att göra än att lägga massor av tid på att sitta och vänta på lopp. Så är det.
Det är en sak som jag kom på nu. Trav är ju väldigt stort i Sverige, galopp är väldigt litet. Men i England, som jag åker till var och varannan helg, där vet de inte vad trav är för någonting. Nej. Utan det är bara galopp. Ja. Varför har det blivit så stort i Sverige med trav?
Ja, jag kan inte svara på det heller. Det måste vara någon form av kulturtradition. För att överallt annars, i andra länder, så är det alltså galoppen som gäller. Så att jag vet faktiskt inte.
Vem är den bästa kusken vi har just nu?
Örjan Kihlström.
Är han bäst?
Ja, jag tycker det. Vi använder honom och men han är nog den som, om du frågar travfolk, skulle du nog de flesta svara Örjan Kihlström. Mm.
Du, svensk fotbolls framtid, hur ser du på den? Och får vi inte fram de riktigt stora stjärnorna längre i de stora lagarna? Forsberg nu i Leipzig då, som har börjat bli en stor klubb. Viktor på att knacka på dörren till Manchester United. Men det var ju inte som när du var aktiv. Du var ju nära att komma med i landslagsgruppen 2006. Det var ju med i diskussionen. Och då var det ju, det var ju Zlatan, det var Henke, det var Mellberg, det var Ljungberg. Det var,
det var bra lag.
Toppspelare i topplag. Men så är det inte idag.
Nej, jag tror det, alltså, just det att få fram de där toppspelarna, där krävs nog lite, alltså lite flyt sådär, att just någon årgång och det dyker fram någon spelare sådär. Jag tror vi ska kolla på att vi ska få fram många spelare som kommer ut och många som spelar i bra ligor liksom, för då kommer de här topparna komma också. Och jag tycker ändå att svensk fotboll gör många saker rätt, för vi har bra ungdomslandslag, vi presterar bra. Det kommer fram bra spelare, så någonstans gör vi många saker rätt. Och du nämnde det i början på programmet, Belgien och Sverige ligger i topp. Även om Belgien var långt före Sverige, så är vi ändå tvåa där. Och det är inte dåligt.
Zlatan, du har ju spelat alltså samtida med honom. Nu har han slutat i landslaget och publikt, så är det naturligtvis det har ju försvunnit lite folk. Men just att ha en sån stor stjärna som han var i det svenska landslaget, kan det vara hämmande också för de andra? Jag menar, tar han för mycket syre från de andra, eller hur ser du på det där?
Det skulle det säkert kunna vara. Jag har ju inte varit i den miljön med Zlatan, så jag kan inte svara på det. Men det är klart att det är en superstjärna och den bästa fotbollsspelaren vi har haft i Sverige. Så att hans fotbollsegenskaper, det saknar vi ju. Ingen snack om den saken. Sen så är det ju en superstjärna och all uppmärksamhet på honom. och styr säkert väldigt mycket av vad som händer i ett lag. Han är en väldigt stark person också, så att där kan det säkert finnas möjlighet för andra att få utrymme på ett annat sätt än de har fått tidigare. Sen så givetvis så saknar vi hans kvaliteter som behövs på en fotbollsplan.
Mm. I andra länder så är det ju, där är det ju, ja, stjärnorna är ju så viktiga, det är de i Sverige också, ja. Men hur förhålla sig till dem i ett lag så där riktigt stora stjärnor, är det svårt?
Ja, det är, nu har inte jag spelat med någon som är så stor som de där spelarna på samma sätt. De vi hade i Djurgården där, det var ju liksom lagspelare på, så att det fanns ju inte den, även om det var stjärnor så var det inte så att det på något sätt var något problem med det. Om det är det vi pratar om nu, ja, antar jag. Så att, ja. Nej, men det är klart att det, vi är i Sverige på ett speciellt sätt också, där vi är mer lag. I utomlands så är det nog ett litet annat tänk när det kommer till stjärnor, så att det kan nog säkert göra sitt till.
Upplever du det i Italien också? Även om vi var unga?
Ja, men det är en viss skillnad, Italien kontra Sverige, det är det.
På vilket sätt då?
Nej, men just det här, om du pratar om stjärnor så märks det på ett tydligare sätt hur de agerar där än det gör här hemma i Sverige.
Men vem är den bästa fotbollsspelaren genom alla tider, som du ser det?
Messi skulle jag säga. Alltså Maradona, när jag växte upp så var, du skulle inte bli bäst i världen, du skulle bli Maradona. Ja. Så att för mig är det ju Maradona egentligen. Men jag tycker ju att Messi, det är han, på sättet han spelar fotboll och de sakerna han gör så, och så mycket som han producerar mål. Sen kan man alltid jämföra honom och Ronaldo så där då. Men jag skulle nog säga Messi är den bästa genom tiderna.
Ja, han är inte lika bra på huvudet som Ronaldo, men stämmer. Det kan man hålla på att dividera. Nu är du i media, då får du vara med de frågorna. Vem är bäst då?
Ja. Nej, men sen är det så här, en sån spelare som Zidane, alltså, har det funnits någon bättre spelare? Ja, det, alltså, du vet. Men sen gjorde
inte Pelé upp igen.
Han gjorde inte lika mycket. Zidane gjorde inte lika mycket mål som Messi och Ronaldo. Och sen så har du det riktiga Ronaldo som du och jag kommer ihåg. Som jag, alltså, tittar du vad han gjorde, alltså, det är vilken spelare det var.
Ja, så har du Johan Cruyff och, som vi inte fick uppleva så mycket. Franz Beckenbauer. Ska vi jämföra målvakt? Det är det man kan hålla på
lite. Det är omöjligt.
Det är det som är så trevligt. Det finns inget rätt eller fel i fotboll.
Exakt.
Nej. Tack så mycket, Johan Arne.
Tack samman, Niklas. Tack.
Tack för att du lyssnade. Vill du komma i kontakt med mig så går det utmärkt via Twitter, Niklas_Holmgren, Instagram, holmgren.niklas, Facebook-sidan Holmgren möter, eller hemsidan niklasholmgren.nu. Ha det så gott så länge. Hej hej.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.